Se hur Avienda gör, sa Ninni till Talan. Hon vet hur man... Sen fick hon syn på Elaines min och avslutade med ett snabbt. Se på nu. Det var inte riktigt samma sak som att använda en angreel, men mycket nära. Och det var inte meningen att man skulle göra det i en hast. Ninni var det knappast något milt handlag för att uttrycka sig vänligt. Elaine kände sig som om någon ruskade om henne. Kroppsligen hände ingenting, men inombord kände hon sig som om hon skakade runt i en tunna på väg ner för en brant, knagglig backe i vild karriär. Än värre var att hon blev knuffad mot att omfamna Sajdar olidigt långsamt. Det tog mindre än ett ögonblick och ändå kändes det som timmar, dagar. Hon ville tjuta högt men kunde inte andas. Plötsligt forsade kraften genom henne som om en damm hade brustit. En stört flod av liv, glädje, lycksalighet. Och luften lämnade hennes lungor i en lång suck av vällust och lättnad så stor att benen darrade under henne. Hon kunde nätt och jämt låta bli att flämta. Hon rätade ostadigt på sig och gav Ninive en hård blick. Ninive gjorde en ursäktande min. Två gånger på samma dag. Solen måste ha blivit grön. Nu kontrollerar jag både flödet av Sajdar från henne och mitt eget, fortsatte Ninive utan att riktigt möta Elaines blick. Och kommer att fortsätta med det tills jag släpper henne. Var nu inte rädda att den som leder cirkeln, hon kastade en mörk blick på Care och fnös, skulle kunna få er att ta in för mycket. Det här påminner verkligen mycket om en angreel. Angreelen skyddar den mot den extra kraften och på ungefär samma sätt kan man inte ta in för mycket av kraften i en cirkel. Faktum är att man inte kan ta in riktigt lika mycket i en cirkel som an... Det här är farligt, avbröt René henne och trängde sig burdust in mellan Care och Tebray. Hon blängde på Ninive, Elaine och systrarna som inte ingick i cirkeln. Säger du att en kvinna helt enkelt kan gripa en annan, hålla henne fången, utnyttja henne? Hur länge har ni i Shadir känt till detta? Jag varnar er om ni försöker använda det på någon av oss. Nu var det hennes tur att bli avbruten. Det fungerar inte på det viset, René. Saritha la handen på Garinas arm och hon och Kirstian hoppade undan för att göra plats för henne. Den unga bruna systern kastade först en osäker blick på Ninive, men sen knäppte hon händerna och började tala med undervisande ton som inför en novisklass. Tillsammans med tonfallet kom fattningen. Kanske såg hon René som en elev just nu. Tornet studerade detta i många år, långt före troll och krigen. Jag har läst varenda sida som finns kvar i tornets bibliotek om dessa studier. Det visades ovedersägligen att ingen kvinna kan skapa en länk med en annan mot dennas vilja. Det går helt enkelt inte. Ingenting händer. Det är nödvändigt att överlämna sig godvilligt, precis som när man omfamnar Sajdar. Hennes utläggning hade en slutgiltig ton, men René såg fortfarande misstänksam ut. Allt för många kände till Eishedenas förmåga att kringgå eden som förbjöd dem att ljuga. Och varför studerade de det, frågade René uppfordrande. Varför var Vita Tornet så intresserat av någonting sådant? Ni Eishedir kanske fortfarande studerar det. Det där är befängt, sa Ritas röst formligen dröp av irritation. Om du måste veta det så var problemet med män som kunde leda kraften skälet till att de började. Det fanns fortfarande de som mindes världsfallet på den tiden. Men jag skulle inte tro att ens många systrar minns att det har inte ingått i den obligatoriska undervisningen sedan före troll och krigen. Även män kan delta i en cirkel och eftersom cirkeln inte bryts ens när man sover. Nå, fördelarna är uppenbara. Det visade sig dessvärre vara fullständigt misslyckat. För att återgå till den aktuella situationen upprepar jag bara att det är omöjligt att tvinga in en kvinna i en cirkel. Om du tvivlar så försök själv så får du se. René nickade, slutligen nöjd. Det fanns inte mycket att göra när en HCD gjorde ett rakt och tydligt konstaterande. Trots det undrade Elaine. Vad hade det stått på de boksidor som inte fanns kvar? Hon hade lagt märke till en svag förändring av Saritas tonfall vid ett tillfälle. Hon hade frågor att ställa, men det fick vänta till senare när det inte fanns någon publik. När Renee och Saritha drog sig tillbaka drog Ninive sin delade kjol till rätta med en knyck, tydligt irriterad över avbrottet, och öppnade munnen igen. Fortsätt förevisningen, Ninive, befallde Kerr barskt. Må så vara att hennes drag var lika släta som en frusen kärn, men hon var inte heller särskilt nöjd. Ninive rörde på läpparna innan hon fick fram några ljud. När hon väl lyckades kom orden i en stridström, som om hon var rädd att någon annan skulle avbryta. Nästa del av lektionen handlade om att överlämna kontrollen över cirkeln. Också detta måste göras frivilligt, och när Elaine sträckte sig ut mot Ninive kunde hon inte låta bli att hålla andan tills hon förnam den lätta skiftning som innebar att det nu var hon som styrde kraften som flödade genom henne. Och naturligtvis även den som flödade genom Ninive. Hon hade inte varit säker på att det skulle gå. Ninive kunde utan svårighet bilda en cirkel, även om hon inte gjorde det med större finess. Men att överlämna ledningen innebar också en sorts kapitulation. Ninive hade avsevärda bekymmer med att släppa kontrollen eller låta sig inlämmas i en cirkel, precis som hon tidigare hade haft svårt att överlämna sig till Shaidar. Vilket var skälet till att Elaine behöll ledningen nu. Den måste överlämnas till Kerr, och det var inte säkert att Ninni kunde förmå sig att släppa den igen. Till och med ursäkterna hade säkert varit lättare för henne. Därnäst länkade sig Elaine vid Avienda så att Talern kunde se hur det gjordes när en Angreel var inblandad. Så mycket man nu kunde se, och det gick perfekt. Talern visade sig också vara snabb att lära sig och la sitt flöde, än större med Angreelens hjälp, utan problem. En efter en tog Elaine in dem i cirkeln och darrade nästan av den flod av kraften som strömmade in i henne. Än var det ingen som tog in till närmelsevis så mycket som hon förmådde, men tillsammans blev det ändå en avsevärd mängd, särskilt med Angreelerna. Elaines medvetande stegrades för varje flöde av Shaidar som kom till. Hon kände de tunga parfymerna från guldaskarna som vindfinnerskarna hade hängande runt halsen och skilja ut dem från varandra. Hon kunde urskilja varje veck och rynka i kvinnornas kläder lika tydligt som om hon hade haft näsan tryckt mot tyget. Nej, ännu tydligare. Hon var medveten om luftens minsta rörelse mot hennes hår och hud, smekningar som hon aldrig skulle ha märkt utan kraften. Hennes stegrade medvetande innebar naturligtvis mer än så. Länken hade en viss släktskap med bandet mellan HD och väktare, lika intensivt och på något sätt mer intimt. Hon visste att Ninive hade fått en liten smärtsam blåsa på högra hälen från klättringen upp för kullen. Ninni pratade alltid om ordentliga, rejäla skor, men hade en svaghet för sidentofflor med mycket broderier. Ninni stod med korsade armar och stirrade stint på Kerr. Hon hade dragit fram flätan över axeln och fingrade på den med den hand som bar Angreelen och såg fullständigt samlad ut. Men inom henne virblade en malström av olika känslor. Rädsla, oro, förväntan, irritation, vaksamhet och otålighet tumlade runt varandra, och genom allt det andra rann en stridström av värme och hetta som ibland hotade att flamma upp. Dessa båda var Ninive snabb att undertrycka, särskilt hettan, men de kom hela tiden tillbaka. Elaine tyckte nästan att hon kände igen dem. Men det var som någonting man ser ur ögonvrån och som försvinner när man tittar efter det. Till Elaines förvåning kände Avienda också rädsla, men bara lite, hårt hållen och nästan helt drängt i beslutsamhet. Garinia och Kirstian darrade synbart och var nästan helt uppfyllda av ren fasa. Så starkt att det var förvånande att de ens kunnat börja öppna sig för urkällan. Det som fyllde Rianne till bredden var iver, hur hon än slätade till kjolarna. Vad Ethan mer beträffade. Till och med Tebray utstrålade en försiktig vaksamhet och Elaine hade inte behövt följa med Terras och Rainins hastiga ögonkast för att inse att denna vaksamhet var riktad mot Care som iakttog dem alla med otålig, befallande blick. Elaine lämnade Care till sist och blev egentligen inte särskilt förvånad över att hon fick försöka fyra gånger, fyra, innan hon fick in kvinnan i cirkeln. Care var inte bättre på att överlämna sig än Ninive. Elaine hoppades förtvivlat att Renee valt kvinnan på grund av hennes färdigheter och inte hennes ställning. Jag kommer nu att överlämna cirkeln till dig, sa hon till vindfinnerskan när det slutligen var klart. Om du minns hur jag gjorde med ni... Orden fastnade i halsen på henne när ledningen över cirkeln slets från hennes utsträckta sinne. Det kändes ungefär som om en plötslig stormvind slitit av henne alla kläderna eller ryckt ut benen ur hennes kropp. Hon gjorde en hård utandning och om det nästan lät som om hon spottade så må det vara hänt. Bra, sa Care och gnuggade händerna. Bra. Sen vände hon uppmärksamheten mot skålen, studerade den med huvudet vridet en åt ena sidan, en andra. Nå, kanske inte hela uppmärksamheten. Rianne gjorde en ansats att sätta sig och utan att titta upp fräste Care. Bli kvar på din plats, kvinna. Det här är ingen fisketur. Stå kvar tills du blir tillsagd att röra dig. Rianne rätade förskräckt på sig, muttrande för sig själv. Men vad Care anbelangade kunde hon lika gärna ha upphört att existera. Vindfinnerskans blick förblev fastnaglad vid den platta kristallskivan. Från henne kände Elaine en beslutsamhet stark nog att rubba ett berg. Och någonting annat... Litet och snabbt bortskjutet. Osäkerhet. Osäkerhet. Om kvinnan efter hela detta spektakel inte visste vad hon skulle göra. Just då drog Care in kraften, djupt och starkt. Kärdar flödade genom Elaine nästan så mycket som hon förmådde hålla. En obruten ring av ljus flammade till liv och förband kvinnorna i cirkeln. Den sken starkare på de ställen där kvinnorna med angrilerna stod, men ingenstans var den svag. Hon såg noga på när Care ledde flödet, formade det till en invecklad väv av alla de fem krafterna. En fyruddig stjärna som hon lät sjunka ner över vindarnas skål med vad Elaine på något sätt visste var utsökt precision. Stjärnan nådde skålen och Elaine flämtade till. Hon hade en gång själv lett ett tunt flöde in i skålen, visserligen i Tel Aran Riord, i en spegelbild av skålen. Men det var fortfarande en farlig sak att försöka sig på, varvid den klara kristallen hade fått en svagt blå nyans och de ingraverade molnen hade börjat röra sig. Nu var skålen verkligen blå, blå som en sommarhimmel och över den rörde sig ulliga vita moln. Den fyruddiga stjärnan blev femuddig, vävens sammansättning förändrades något och med ens var skålen ett grönt hav med stora böljande vågor. De fem uddarna blev sex och nu var det en annan himmel, en annan blå färg, mörkare. Kanske en vinterhimmel med violetta moln tunga av regn eller snö. Sju uddar, ett grågrönt hav som piskades av rasande stormvindar. Åtta uddar och himmel. Nio och hav. Och plötsligt kände Elaine hur skålen själv drog in Shidar. En vild flodvåg långt mäktigare än hela cirkeln skulle klara tillsammans. Förändringarna fortsatte oavbrutet inuti skålen, från hav till himmel och från vågor till moln, men nu sköt en slingrande, flätad pelare av Shidar upp från den lätt kupade kristallskivan. Det var eld och luft, vatten och jord och ande. Ett oändligt invecklat nätverk, lika brett som skålen själv, som sköt allt högre upp i skyn tills dess topp försvann ur sikte. Care fortsatte väva Cider med ansiktet drypande av svett. Hon stannade bara upp för att blinka de salta dropparna ur ögonen och granska bilderna i skålen innan hon la in ännu en väv. Flätverket i den väldiga kolonnen förändrades med varje ny väv som ett vagt eko av vad Care gjorde. Elaine insåg att det var en väldig tur att inte hon ville att styra flödena från denna cirkel. Det som kvinnan gjorde krävde åratal av studier. Många fler år än hon själv hade bakom sig. Plötsligt insåg hon någonting annat också. Det ständigt föränderliga flätverket av Cider böjde sig kring någonting annat. Någonting osynligt som gjorde kolonnen solid. Hon svalde hårt. Skålen drog till sig såväl Cider som Cider. Hennes hopp om att ingen annan skulle ha kommit på samma sak släcktes när hon kastade en blick på de andra kvinnorna. Hälften av dem stirrade på den virblande kolonnen med en avsmak som de borde ha sparat för den svarte själv. Fruktan växte sig starkare bland de delade känslorna i hennes huvud. Några närmade sig samma nivå som Garinia och Kirstian, och att de båda inte hade svimmat var ett rent under. Ninni var bara en hårsmån från att kasta upp, hur behärskad hon än plötsligt såg ut. Avienda verkade utåt sett precis lika lugn, men inom henne hade det lilla fröet av rädsla börjat darra och pulsera och försöka växa. Från Care kom endast beslutsamhet, lika stålhård som hennes ansiktsuttryck. Ingenting skulle få ställa sig i vägen för Care nu, sannoliken inte något så futtigt som att Cydin med sin mörka smitta blandades in i hennes väv. Ingenting skulle stoppa henne. Hon arbetade vidare med flödena och plötsligt blommade fina spindelnät av Cider ut från den nu osynliga toppen av kolonnen, likt ojämnt fördelade julekrar. En nästan solid solfjäder sköt iväg söderut. Tunnare solfjädrar sträckte sig åt norr och nordväst och ensamma spröda ekrar åt andra håll. De förändrades medan de växte. Inte lika från ett ögonblick till nästa, spred sig över himlen längre och längre tills deras ändar också försvann ur synhåll. Inte bara Cider där heller, det var Elaine övertygad om. På vissa ställen böjde sig spindelvävarna kring någonting hon inte kunde se. Care fortsatte väva och kolonnen dansade efter hennes vilja. Cider och Cider tillsammans. Spindelnätet, flytande och föränderligt, likt ett skevt kaleidoskop, spann fram över skyn och försvann i fjärran, vidare och vidare. Utan förvarning rätade Care på sig, gned sig om ryggen med knogarna och släppte urkällan helt. Såväl kolonnen som spindelvävarna löstes upp i intet och hon sjönk ner på marken, flämtande. Vindarnas skål blev åter klar och genomskinlig, men små fläckar av Cider blixtrade och fräste runt kanterna. Det är färdigt, om ljuset vill, sa hon trött. Elaine hörde knappt. Det var inte rätt sätt att avsluta en cirkel. När Care släppte taget på det viset försvann kraften från alla de deltagande kvinnorna på samma gång. Elaines ögon ville tränga ur sina hålor. I ena ögonblicket var det som om hon stod i toppen av världens högsta torn och i nästa ögonblick hade tornet plötsligt upphört att existera. Det var över på en sekund, men ingalunda någon behaglig upplevelse. Hon kände sig trött, om än inte till närmelsevis så utmattad som hon skulle ha varit om hon gjort någonting annat än att tjäna som ledning för kraften. Men det hon kände allra mest var saknad. Att släppa Cider var illa nog. Men att uppleva hur den bara försvann ur den var mer än hon ville tänka på. Andra hade farit mycket mer illa än hon. När skenet som omvärvde cirkeln slocknade hade Ninni satt sig rakt ner på marken som om benen blivit till gelé under henne. Där satt hon och strök flämtande fingret över armbandet med ringarna. Svettdropparna rann ut efter hennes kinder. Jag känner mig som ett kökssoll som någon just hällt hela mjölnarens lager genom, mumlade hon. Att leda så mycket av kraften hade sitt pris, även om man inte gjorde någonting själv med den, och även med en angreel. Tälern vajade som ett vassstrå i vinden och kastade förstuckna blickar på sin mor. Hon vågade uppenbarligen inte sätta sig ner. Evienda stod rak i ryggen, men att döma av hennes sammanbitna min var det mest ren viljekraft som höll henne uppe. Hon gav dock Elaine ett litet blekt leende och gjorde ett av spjutjungfrunas tecken. Värt priset. Sen direkt därpå. Mer, mer än värt priset. Alla såg trötta ut, om än inte riktigt som de som använt angreelerna. Vindarnas skål var slutligen lugn igen. Bara en vid, grund skål av klar kristall. Men nu visade den invändiga gravyren höga vågor. Det kändes dock som om Scheider fortfarande var där. Inte använd av någon och inte synlig, utan mer som en vag förnimmelse. Ungefär som de gnistor som lekt runt skålen på slutet. Ninni lyfte blicken för att blänga på den molntomma himlen och sänkte den sedan till Care. Allt detta, och för vad? Gjorde vi någonting eller ej? En vindpust drog fram över kullen, varm som luften i ett kök. Vindfinnerskan tog sig mödosamt på fötter. Tror du att man väver vinden som man lägger om rodret på en ilare? Frågade hon föraktfullt. Jag la just om kursen på en glidare lika bred som världen själv. Det kommer att ta honom en stund att vända. Att förstå att det är meningen att han ska vända. Att han måste vända. Men när han väl gör det kommer inte ens stormarnas fader att kunna ställa sig i hans väg. Jag har gjort det, Eichidé, det, och vindarnas skål är vår. René steg in i cirkeln och la sig på knä vid skålen. Försiktigt började hon svepa in den i det vita sidentyget igen. Jag ska ta den här till skeppsfrun, sa hon till Ninni. Vi har uppfyllt vår del av avtalet. Nu måste ni, Eichidé, uppfylla er del. Marilyn lät höra ett kvävt ljud. Men när Elaine kastade en blick på den bruna systern såg hon ut som sinnebilden av lugn och behärskning. Ni kanske har fullgjort er del, sa Ninni och ställde sig ostadigt upp. Kanske. Det får vi se när er glidare verkligen vänder. Om den nu gör det. René stirrade stint på henne över skålen, men Ninni tog ingen notis om henne. Besyndigt muttrade hon och gned sig om ena tinningen. Armbandet med ringarna fastnade i hennes hår och hon gjorde en grimas. Jag kan nästan känna ett eko av Scheider. Det måste vara den här saken. Nej, sa Elaine sakta. Jag känner det också. Inte bara det knappt förnimbara sprakandet i luften och inte riktigt ett eko heller. Mer som skuggan av ett eko. Så svagt att det var som om hon känt hur någon använde Scheider på långt. Hon vände sig om. Längst horisonten i söder genomkorsades himlen av blixtar. Dussintals silverblå ljungeldar som avtecknade sig tydligt mot eftermiddagshimlen. Mycket nära i Bordar. Ett regnoväder, sa Charitha ivrigt. Vädret måste redan ha börjat komma till rätta. Men det syntes inga moln på himlen ens där blixtarna sprakade. Charitha var inte tillräckligt stark för att känna Scheider användas på så långt avstånd. Elaine rös. Hon var inte stark nog. Såvida inte någon använde lika mycket som de nyss hade gjort här på kullen. 50 Eichidé, kanske till och med 100 som alla ledde kraften samtidigt. Eller inte någon av dem förlorade, mumlade hon. Någon bakom henne jämrade sig. En enda person skulle inte kunna göra det där, instämde Ninni tyst. Kanske kände de oss på samma sätt som vi känner dem och kanske inte. Men om de inte är blinda allihop så måste de ha sett. Ljuset bränner vår tur. Även om hon talade med låg röst var det tydligt att hon var upprörd. Hon tillrättavisade ofta Elaine för att hon använde den sortens uttryck. Ta med dig alla som vill följa med till Andor. Ja, Jag möter dig där. Märty i staden. Jag måste tillbaka och rädda honom. Bränne pojken, han kom hit för min skull, så nu måste jag göra detsamma för honom. Elaine slog armarna om sig själv och tog ett djupt andetag. Drottning Tailin kunde hon överlämna till ljusets nåd. Om det var möjligt skulle Tailin överleva. Men Mert Cawthon, hennes mycket underlige och mycket lärorike undersåte, hennes högst osannolike räddare. Han hade kommit för hennes skull också och erbjudit sig göra än mer. Och Thom Marilyn, käre gamle Thom, som hon ibland hoppades skulle visa sig vara hennes riktige far, och ljuset bränne vad det skulle göra hennes mor till. Och pojken Alver och Kjell Vernin, och hon måste tänka som en drottning. Rosenkronan är tyngre än ett berg, hade hennes mor sagt till henne. Och plikten kommer att få dig att gråta, men du måste lyssna till den och göra vad som måste göras. Nej, sa hon, sen med mer bestämd röst. Se på dig själv, Ninni, du kan knappt stå på benen. Vad skulle vi kunna göra, ens om vi gav oss dit allihop? Hur många av de förlorade är där? Vi skulle dö, eller än värre, till ingen nytta. De förlorade har inga skäl att leta efter Mert eller de andra. Det är oss de är ute efter. Ninniv stirrade på henne med öppen mun. Envisen Ninniv med svetten forsande ut efter kinderna och benen skälvande under sig. Underbara, tappra, dumma Ninniv. Säger du att vi ska lämna honom där, Elaine? Är vi ända, prata förstånd med henne. Säg någonting om den där heden som du alltid tjatar om. Evienda tvekade, men skakade sen på huvudet. Hon var nästan lika svettig som Ninniv, och att döma av hur hon rörde sig lika trött. Det finns tillfällen då det är rätt att ge sig in i en hopplös strid, Ninniv. Men Elaine har rätt. De skuggsjälade letar inte efter Mert Cawthon, utan efter oss och skolan. Han har kanske redan lämnat staden. Om vi beger oss dit riskerar vi att de tar det som kan göra om intet vad vi just har gjort. Även om vi skickar iväg skålen någonstans kommer de att kunna tvinga oss att tala om vem vi skickade den med och vart. Ninivs ansikte förvreds i en plågad grimas. Elaine sträckte ut armen och lade den om henne. Skuggyngel, skrek någon. Och plötsligt omfamnade kvinnor Shaidar över hela kullkrönet. Eldklot sköt fram ur Marylils händer, ur Karins och Sarithas, så snabbt de förmådde kasta dem. En väldig bevingad varelse, omvärvd av lågor, tumlade ur skyn med ett spår av svart oljig rök efter sig. Den föll ner strax bortom stupet. Där är en till, ropade Kirstian och pekade. En annan bevingad bäst dök iväg bort från klippan. Kroppen var stor som en häst och de fladdermusaktiga vingarna hade ett omfång på minst 15 famnar. Framför kroppen sträckte en lång hals ut sig och bakom en ännu längre svans. Två skepnader tryckte sig mot dess rygg. En storm av eld regnade efter dem, snabbast från Evienda och havsfolkskvinnorna som inte gjorde någon kastande åtbörd som del i sitt vävande. En eldskur så tät att det såg ut som om flödena tog form ur själva luften. Men varelsen smet in bakom kullen på andra sidan gården och verkade försvunnen. Dödade vi den? Frågade Sharitha. Hennes ögon sken och hennes andetag hårda och upphetsade. Träffade vi den ens? Morrade en av Athan Mir med en röst full av avsmak. Skuggans yngel, mumlade Marylil förundrat. Här! Det bevisar i varje fall att de förlorade är i Ibordar. Det var inget skuggyngel, sa Elaine doft. Ninniv såg på henne med härjad blick. Hon visste också sanningen. De kallade det för en raken. Det är Sjonsen, Ninniv. Vi måste ge oss av och ta med oss varenda kvinna på hela gården. Oavsett om vi dödade den där varelsen eller ej så kommer det fler. Alla som blir kvar här kommer att vara kopplade som Dermainer imorgon bitti. Ninniv nickade, sakta och plågat. Elaine tyckte att det lät som om hon mumlade. Åh, Mert. Renée kom framskridande med vindarnas skål i famnen. Återigen insvept i sitt vita tyg. En del av våra skepp har stött ihop med dessa sjonsen. Om de är i Bordar har skeppen lagt ut. Mitt skepp kämpar för sitt liv och jag är inte på hans däck. Vi ger oss av nu. Och så formade hon väven till en portöppning utan vidare diskussion. Visserligen trasslade flödena ihop sig så att väven avgav ett kort, starkt ljussken och sedan försvann. Men Elaine kunde inte låta bli att pipa till. Hon hade gjort det mitt bland dem. Ni ger er inte av någonstans om ni inte stannar tillräckligt länge för att lära känna den här kullen, fräste hon. Hon hoppades att ingen av kvinnorna som varit med i cirkeln skulle försöka se på samma sak. Att hålla Shaidar inom sig var snabbaste sättet att lära sig en plats. Hon kunde själv ha skapat en portöppning här, så förmodligen skulle de också kunna det. Ni kan inte ta er till ett skepp i rörelse någonstans ifrån. Jag tror inte ens att det är möjligt. Marylil nickade. Men det betydde inte mycket. Aesedena betraktade många saker som orubbliga sanningar och en del av dem var det verkligen. Hur som helst var det bara bra om havsfolkskvinnorna trodde på vad hon sagt. Ninniv, tärd och hålögd, var inte i skick att ta på sig ledarrollen för ögonblicket, så Elaine fortsatte. Hon hoppades att hon gjorde minnet av sin mor heder. Men framförallt beger ni er ingenstans alls utan oss, eftersom vårt avtal inte är fullgjort. Vindarnas skål är inte er förrän vädret är som det ska igen. Det var inte helt sant, såvida man inte vred lite på formuleringarna i avtalet. Renée öppnade munnen, men Elaine fortsatte. Och för att ni slöt ett avtal med min undersåte Mert Cawthon. Ni följer mig frivilligt, eller så gör ni det bundna över en klövjesadel. Det var de alternativ ni godtog. Så se till att komma ner från den här kullen nu. Renée, din Kalon blå stjärna, innan Sean känner över oss med en här och några hundra kvinnor som kan leda kraften och inget heller vill än att se dig med kragen om halsen. Nu, spring! Till hennes outsägliga förvåning sprang de.